kropp och mitt blod, ät, som han sen också ger sig helt och hållet till oss. Och jag tycker det är starkt att i Lukas evangeliet, trots att Jesus vet vad som väntar honom, så säger han, Jesus vet vad som väntar honom det här dygnet, så säger han: hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er? Och den frasen, se om min grekiska duger, epithymia, epithymesa, är samma ord som man säger två gånger, och det ordet är begär. På engelska blir det I have desired with desire. Det blir väldigt tydligt då vad det är Jesus säger. Alltså det är sån längtan Jesus har haft, så att det är som att han inte får jordiska ord för det. Det är också väldigt judiskt det här att säga något två gånger när det är något viktigt. Eller när det är något upphöjt. Herrarnas herre, konungarnas konung. Eller höga visan som heter sångernas sång och så vidare. Och det är det Jesus gör nu med ett ord som mycket väl hade kunnat stå. Jag tror till och med det står i höga visan. Det är i alla fall i det sammanhanget som det ordet annars används, med den sensuella njutningen och begäret, åtrån. Och vi firar ju den här måltiden varje söndag. Tänk om vi kunde påminna oss om de orden från Jesus varje söndag. Kanske gör det ytterligare någonting med vårt nattvardsfirande och tänka på Jesus ord, hur han har längtat efter den här måltiden. Inte bara åminnelse har jag skrivit som en underrubrik här. För vi talar ju om att vi gör detta i åminnelse. Jesus säger, gör detta i åminnelse. Men han säger ju detta samtidigt som han firar den judiska påsken. Och det är mer än en åminnelse egentligen. Så här står det i femte Mosebok kapitel 5. Herren vår Gud slöt ett förbund med oss vid Horeb. Det var inte med våra fäder han slöt det förbundet, utan med oss. Vi som står här idag, med alla oss som lever nu. Ett sant judiskt påskfirande är att fira det och leva sig in i det. Att det är jag som blir befriad just nu. Det hände inte då för flera tusen år sedan, utan det händer nu. Och det är därför de också bakar osyrat bröd, som man gjorde då, för det hann ju inte jäsa. Det står att man ska äta påskalammet i hast. Och så vidare. Och tänk om vi kan också ta med oss det in i vårat nattvardsfirande. Att vi får lov att tänka att vi sitter med där i den övre salen. Jesus är här. Jag ställer fram ett porträtt här som för att ännu mer göra det levande. Jesus är här. Han har längtat efter att få fira den här måltiden, efter den här stunden. Det finns de som menar och tror att den här övre salen är samma rum där de är samlade på pingstdagen. Och då står det i apostlagärningarna att de var omkring 120 personer. Och då tänker jag det kanske till och med var ungefär så här stort då, om det ska rymmas 120 personer. Kan vi ännu mer leva oss in i att vi är där nu? Och det nya förbundet sker genom en måltid. Det säger också någonting om hur det nya förbundet är som vi får leva i. Det säger något om förbundets karaktär. Han kunde ju ha valt ett berg som vid första förbundet. ett berg som kanske mer symboliserar ett heligt möte, Gud den helige. Men det andra förbundet, nya förbundet, instiftas i ett vardagsrum. Det säger någonting om dess karaktär. Det är närhetens, gemenskapens, kärlekens förbund. Under antiken i den här delen av världen så firade man egentligen, det var i regel att man firade en måltid när man ingick förbund. Och det ingick offer i de här förbunden. Man delade på ett djurs kropp när man slaktade det, la det på marken, och sen gick förbundsparterna mellan de här djurdelarna och så uttalade man vad förbundet gällde och dess konsekvenser. Löften knutna till förbundet. Och att man gjorde den processen, det var för att också säga att om någon av oss bryter det här förbundet, må det ske med den så som detta djur. Det är ganska mycket allvar i det. Och vet man om hur man gjorde då, så blir det stort att läsa om när när Gud sluter förbund med Abraham. Då går inte Abraham mellan djurdelarna, utan det står att han får någon form av hänryckning. Han faller i tung sömn. Och i det tillståndet så ser han hur Gud går mellan djurdelarna i form av en eld som förtär djurdelarna. Och vad säger det då i den kulturens sätt att knyta förbund? Jo, det säger, om någon av oss bryter det här förbundet, må det ske med mig så som dessa djur. Alltså, Gud tar på sig konsekvenserna för om Abraham eller Abrahams efterkommande bryter förbundet. Han tar straffet. Abraham behövde inte. Det är ett totalt nådesförbund. Och nu ligger han där, för Gud är trofast. Han ligger där till bords. Han har längtat efter den här stunden. Och han räcker de bägarna och säger, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Inte nytt, som att det gamla är förgånget, utan ett förnyat förbund. Ett uppgraderat förbund. Gud är densamme, det såg vi där. Det förbund han slöt med Abraham, det pekade fram mot det han skulle göra på korset. Det nya förbundet är också ett kärlekens förbund. Det är den här kvällen som han förklarar sin kärlek allra tydligast. Ni ska älska varandra. Ett nytt bud jag ger. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och Johannes, lärjungen Johannes, det är från den här kvällen som han börjar kalla sig för den lärjungen Jesus älskade. Innan dess hade han haft ett mindre smickrande smeknamn. Boanerges, han och Jakob, Oskans söner. För det är small om dem. Och det var inte för att de hade ätit ärtsoppa, utan det var nog deras heta temperament. Vi ser det ibland, hur de tävlar om vem som kunde få de närmsta platserna. Hedersplatserna. Men det hände någonting med Johannes den här kvällen. Och han kom att ha den närmsta platsen. Han var den enda av lärjungarna som stod kvar vid korset. Och han förstod någonting om kärleken. Om att vara älskad. Det var också något som Jesus hade sagt. Och sen gjorde, liksom allt annat. Jesus, han sa inte och gjorde något annat. Utan han sa och gjorde. Och han sa, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Vi var inne lite på det här med åtrå, passion, Höga visan. Och det finns en vers i Höga visan som har mycket av skärtorstas andan i sig. Det är en vers som bruden sjunger om, brudgummen. Brudgummen är en bild för Gud. Din kärlek är ljuvare än vin. Det vin som Jesus ger lärjungarna är inget annat än symbolen för hans fullkomliga kärlek. Sen är det intressant, för i grundtexten står det inte som det står i våra biblar, din kärlek är ljuvare än vin, utan det står i plural. Dina kärlekar är ljuvare än vin. Jag tänker, det är bara Guds kärlek som är så överflödande, så det räcker inte med singular. Vi får ta till pluralis. I jämförelse med mänsklig kärlek i dess skönaste form, så är Guds kärlek ändå 600 liter vin på ett bröllop. För övrigt Jesu första tecken. En bild för Guds kärlekar. Men jag tänker också att det står för Guds kärlek i dess många former. Faders kärlek, förlåtande kärlek, helande kärlek, tröstande kärlek, lekfull kärlek. Vi har ju det i ordet till och med på svenska, en kärlek. Kanske har du tappat något av lekfullheten i kärleken mellan dig och Gud. Ta till dig då det Jesus också säger den här kvällen. Jag kallar er inte längre tjänare utan vänner. Trofast kärlek. Kanske sitter du här och har blivit sviken av någon du litade på. Det blev Jesus också den här kvällen. Men då vill Gud visa att han är trofast. Han kommer aldrig svika dig. Vilken kärlek behöver du mest just nu? Det kan du ställa dig den frågan. Är det faderskärleken? Är det den helande kärleken? Är det den trofasta kärleken? Den lekfulla och så vidare. En sak är säker. Med lustfyllt begär vill Gud möta dig i ditt behov. Jag vill avsluta med att läsa en text jag skrev inför en skärtorstas andakt för några år sedan. Ät mitt bröd. Mitt bröd är heligt. Jag ger det till dig. Ät det och känn hur gott det smakar. Mitt bröd är sanning, uppriktighet och kärlek. Ät mitt bröd. Det är ett bröd som mättar. Det mättar på djupet så som inget annat. Så gör dig av med ditt gamla bröd. Det som är bakat med syndens gäst. Som är tomhet, upplåsthet. Min gäst är helig ande och liv. Det gör inte bara brödet mjukt, utan hela du blir mjuk och uppfylld genomsyrad av mig. Det är min gåva till dig. Ta emot min gåva av kärlek och liv. Ät mitt bröd. Och drick mitt vin. Mitt vin är mitt blod. Jag har utgjutit det för dig. Drick det. Låt dig renas av dess kraft. Finns det föroreningar i dig, så låt mitt blod skölja bort det. Låt föroreningen i dig bytas mot föreningen med mig. Det är vad jag längtar efter. Åh, vad jag längtar efter din kärlek. Vad annars skulle ligga bakom mina ord på korset? Jag törstar. Det är efter dig jag törstar. Efter din kärlek. Jag törstar efter gemenskap med mina barn. Ät mitt bröd och drick mitt vin. Kom till måltid med mig. Måltiden är inte bara ett intag av bröd och vin. Det är en inbjudan till gemenskap och kärlek. Det är en inbjudan till att vara en del av min familj. Vilka är min familj? Min bror, min syster och min mor. Det är de som gör min himmelska faders vilja. Det är de som tar emot gåvan jag ger. Och i gengäld svarar med kärlek. Det är allt jag önskar i gengäld. Din kärlek. Låt mig glädjas. Låt mina lamm få smaka av mitt bröd. Dela ut det till de hungrande massorna. Till de svältande utanför din port. Låt dem mättas och få njuta av dess smak. En smak som ger mer smak. Min avsikt är att föra mina skingrade lamm tillbaka. Tillbaka till kärleken. Tillbaka till friheten. Tillbaka till tillhörigheten. Så blir ni, fastän många, en enda kropp. Ty alla får ni del av mig. Och jag ger mig helt. Ät mig. Drick mig. Bli ett med mig. Och med varandra. I mig. Hur kan vi växa i kärlek? Det kan kännas så långt borta ibland. När man ser på sitt liv. Och när man läser om Jesus. Ja, Jesus ger oss nyckeln. Förlåtelsen. Den som har fått mycket förlåtet kommer att älska mig mycket. Det är inte en ny lära Jesus kommer. Inte en ny ideologi. Han var inte ute efter att starta en världsreligion. Utan han ville upprätta en relation som hade brutits. En mänsklighet befriad från syndens och skammens tunga börda. Och det får vi ta emot. Så låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer.